Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Till en ny säsong av Psykologsnack. Efter att det har varit lite sporadiskt med avsnitt och sådär senaste tiden, så är vi ju nu äntligen tillbaka.
Ja, och det känns ju väldigt roligt. Och vi har ju faktiskt också en nyhet att presentera. För podden har fått en ny medlem.
Woho! Woop, woop, woop.
Från och med nu så kommer ni att kunna höra psykolog Ulrike Braun i podden. Och Ulrike gästar ju oss i, nu kommer jag inte ihåg vilket nummer det var på det avsnittet.
Nej,
temat för avsnittet var i alla fall PMS. Så välkommen Ulrike, så himla kul att du ska vara med oss från och med nu.
Vill du presentera dig lite kanske? Tror jag våra lyssnare vill höra.
Ja visst, men det är jätteroligt att få vara med och prata med psykologi med er. Ja, jag är psykolog. Mm. Vad finns det mer att säga?
Jag tänker att det kan väl vara värt att lyfta att du har skrivit en bok.
Ja, men det har jag gjort. Jag har skrivit en bok om PMS faktiskt.
Och det var ju, ja, men det var ju den vi utgick mycket från i vårat avsnitt. Mm. Superintressant, intressant bok. Så. Men vad har du jobbat med inom din karriär som psykolog?
Ja, förutom PMS så har jag jobbat mycket med ADHD och autism och så. Mm. Och nu jobbar jag med lite allt möjligt. Mm. Jag är otroligt nördigt det här att säga det, men jag är väldigt intresserad av IBS också. Jag gillar de här tre bokstavskombinationerna.
Ja, PMS, IBS,
ja, precis.
ADHD är ett fyra då.
Precis, ja. Nej, men just när man får liksom ångest av ja, men sina magproblem.
Mm.
Ganska specifikt, men det är jätteroligt att jobba med det. Och ja, fobier, ska jag tillägga.
Mm. Mm. Ja, men spännande, vi kanske ska ha här framöver ett avsnitt om IBS.
Ja, det är ju väldigt vanligt problem har jag förstått. Mm. Så det får vi absolut ha. Men vi har någon som också är så intresserad. Det är jättebra. Ja, men i övrigt då? Stockholmare eller?
Mm, precis. Mm. Bor i Stockholm. Två barn. Hund.
Mm.
Mm. Mm. Gillar att odla.
Ja. Men det känns som att du passar perfekt in i våran trio här nu då. Då blir vi ju fulländade äntligen.
Ja.
Så vi är jätteglada också att du är med. Och vi tänker ju att ibland kommer ni höra oss alla tre tillsammans som idag. Det är liksom vårt första avsnitt som vi kör allesammans. Men ibland kommer ni höra liksom två av oss. Så vår förhoppning är att det kommer bli lite mer aktivitet då. Både kring podden, men också att vi kommer kunna ha lite aktivitet både på andra kanaler kan man väl säga. Vi får väl se. Det kommer så småningom. Mm.
Mm. Där tänker vi ju att du Ulli är ett, nu tänker jag att du kommer att vara proffs på andra kanaler än Instagram. Proffs.
Ja, vi har ju kämpat med Instagram så vi behöver en liten ny energi in här med på lite andra kanaler. TikTok och Så där. Ja. Ingen press, ingen press.
Men nytt också för den här säsongen är att vi tänker i alla fall testa på lite att dela upp varje tema på två avsnitt. Dels för att inte avsnitten ska bli långa och för att vi ska kunna kanske täcka in lite mer i varje avsnitt. Det blir ju ganska begränsat annars när vi ska hålla avsnitten på en rimlig tid. Så vi får väl se hur det går. Vi provar oss fram och utvärderar. Mm. Och ni får gärna också skriva in till oss. Det går ju bra via Instagram. Och vad ni tycker om det upplägget och så.
Precis. Men ska vi gå in på dagens tema lite grann där då? Det bygger ju lite på det som vi släppte innan sommaren som handlade om parterapi när vi hade Lina på besök. Så vi fortsätter lite på samma område. Så idag ska vi snacka om relationer. Närmare bestämt lite mer stormiga relationer.
Mm. Vi kommer att prata om utmaningar som kan uppstå i just såna här stormiga relationer. Där vi har väldigt starka känslor. Vi kommer att utgå från kärleksrelationer. Men vi tänker att många av de här tipsen kan man ju applicera på andra relationer också.
Om det kan storma i, inte vet jag, familjerelationer, i kompisrelationer, så kan man ju faktiskt ta med sig det här även in där. Och inför dagens inspelning så har vi ju läst en bok som heter Känslostarka relationer av Allan E. Rossetti. Och den här boken är ju väldigt innehållsrik och intressant, och vi har försökt plocka ut liksom några delar som vi tycker har varit viktiga och vill lyfta och som kanske kan vara till hjälp och att få en ökad förståelse både för sig själv och för sin partner. Och jag vet inte, vad tyckte ni om boken?
Ja, men den är ju som du säger väldigt innehållsrik. Det är ju mycket i den och man märker ju att det också är mycket som bygger på lite så här dialektisk beteendeterapi. Det är ju också där Frusetti har sin grund liksom, mycket i det här med att hantera starka känslor och så. Men en bok som känns väldigt bra, man kan säga att det var mycket jag kände direkt det här. Det här var bra för mig att läsa, inte bara för podden utan också i mina egna relationer. Så. En reflektion.
Ja, verkligen, jag kände också igen mig jättemycket. Och jag kan tänka mig att man har någon uppfattning om att ja, psykologer, de kan hålla fattningen i alla lägen, men verkligen nej, så är det inte.
Nej, jag håller med. Jag tyckte att den var bra och att jag fick med mig mycket att använda både i arbetet men också i min egen kanske kärleksrelation och ja, men i vissa andra relationer också. Så det ska bli kul att få prata mer om det och att dela med oss av det till er som lyssnar.
Han inleder ju då med att ställa frågan varför vi ibland kan säga liksom, varför vi kan bli så elaka och tappa kontrollen så fullständigt i relationer med personer som står oss allra närmast och som vi faktiskt älskar. Och att det kan urarta på så våldsamt ibland. Mm.
Ja, och hur kommer det sig att vi liksom trillar dit och är bitska och gör saker som vi dyrt och heligt lovat oss att inte göra igen? För så är det ju oftast. Man kan ju trilla dit och säga nej, det här ska inte hända igen. Och så gör det om och om igen.
Gud, jag tänker verkligen, det kan jag känna igen från i somras på semestern. Jag tror vi har haft faktiskt, nej men vi har varit ihop i många år, jag och Marcus, men det här måste fan vara den sämsta semestern. Ja, på alla år utifrån att vi har, det här tänker man vad mysigt. Nej, men vi har skaffat då en till hund, en liten hundvalp som vi såklart älskar jättemycket. Så, men också otroligt påfrestande när man så här har jobbat mycket och så ska vi vara lediga. Men den här lilla varelsen kräver jättemycket upppassning och tid. Så vi har sagt det så här, jag kan verkligen förstå varför småbarnsföräldrar skiljer sig. För att herregud så gnabbigt det har varit. Vi har liksom hamnat i någon så här ond cirkel att vi liksom hugg på varann. Alltså det var inte att man var så här schysst och försökte förstå, utan det var så här, ja men du då och du då. Och så till sist så har vi så här, nej men nu får vi sluta hugga på varann. Men bara, ja så höll det en dag. Och sen det då, så trillar man dit igen och känner nej men varför hamnar vi i det här mönstret. Men nu sen har vi blivit lite större och så. Nu har det lagt sig och tillbaka. Men annars tycker jag att vi brukar vara så här supersemestrare och inte känna igen mig så mycket i att det blir så här tjafs på semestern. Men nu, herregud, så var det utmaning.
Ja, jag kan bara skriva under på det.
För att du delar det.
Ja, det har regnat varje dag. Vi har varit magsjuka. Ja, trängt ihop oss i en liten kolonistuga i regnet. Mm. Tonårsbarn. Mm. Nej, det blev inget bra alls.
Nej, men det blir inte alltid det. Och det är på något sätt så här, det är hemskt att säga, men så är det ju. Det går ju lite, det kan ju gå lite upp och ner. Men jag har också den här sommaren fått lära mig ett nytt, en ny saying, eller vad man ska säga, när min sambo bara, men alltså nu håller du på med the blame game. Och jag bara, ja, gud, det är det vi gör. Det är liksom, men du då? Mm. Det är liksom, det går inte så här att lyssna på varandra, utan det var också efter mycket sjukdom och så här, men varför har du inte gjort det här? Varför har du inte gett antibiotika under tid? Men du då? Du är ju inte ens hemma. Och så här, men du då? Du är ju hemma. Du borde ju kunna. Och så här, men alltså bara, men är det här något himla blame game? Jag bara, ja, det är det exakt vad det är. Så fick man en liten wake up och bara, det vill jag inte hålla på med. Men jag hamnade där igen. Mm. Ja, det är inte lätt.
Och det värsta är ju att det är ju lite skönt i stunden också.
Ja, ja.
Det är ju jätteskönt att pysa ut.
Mm. Det är ju det.
Mm. Men inte så hjälpsamt på lång sikt. För ganska snart kommer det där man känner, det kändes ju inte så bra.
Nej.
Och lite ånger och kanske skuldkänslor.
Ja, verkligen. Mm. Ja, och grejen är att varje gång det spårar ur på det här sättet, jag tänker när vi blir så där riktigt, riktigt arga på varandra så det skriker eller verkligen säger saker som jag ångrar, det blir ju verkligen, det sliter ju verkligen på parrelationen. Och alla mår ju dåligt av det. Det kan ju liksom verkligen mala ner en relation till slut. Mm. Och sen, precis som du säger, Åsa, när känslorna väl har svalnat och den här nästan lättnaden som man får precis i stunden när man ger efter för sin ilska, när känslorna har svalnat, då kommer ju den här bakfyllan nästan med ånger och skam och att man känner sig ledsen och att man kanske till och med vill dra sig undan sin partner för att man skäms eller för att det blir för jobbigt att hela tiden hamna i de här motsättningarna.
Mm. Precis, och när de här liksom negativa känslorna drar iväg, så som det kan göra när vi hamnar liksom i en, när en diskussion eller när någonting urartar och drar iväg till en konflikt, och att vi helt enkelt tappar kontrollen över oss själva, över våra känslor, då kallar ju han det här för en emotionell dysreglering. Och han menar också att det är den här då emotionella dysregleringen, alltså när vi tappar kontrollen över våra känslor, som är kärnan till problemet i relationer där par ofta hamnar i gräl och bråk och olika typer av konflikter.
Mm. Och när vi tappar kontrollen och den emotionella dysregleringen börjar, så tänker vi inte längre förnuftigt eller fokuserar på långsiktiga mål, utan styrs mer utifrån målet att lindra negativ stress och de känslor vi har här och nu. Så.
Det här att pysa ut, liksom, ja, släppa ut det.
Precis. Mm. Och när vårt känslosystem blir dysreglerat, så påverkar det också våra kognitiva funktioner och förmåga till liksom självbehärskning. Vi tänker ju inte lika klart. Vi blir ju dumma. Mm. Alltså,
man får bli väldigt ensidig.
Ja.
Tunnelseende.
Precis.
Mm. Men det kan ju också vara ändå bra lite så här för en förståelse för sig själv.
Mm.
Att faktiskt veta att när känslorna blir så där starka, att då funkar inte våra kognitiva förmågor optimalt. Då är det mycket svårare att reglera sig. Men det är ju det vi ska prata om idag också. Mm. Hur man faktiskt kan jobba för att komma runt det.
Ja, för jag bara lyssnade på en podd med Frusette, och då fick han frågan så här, men vad är det man oftast bråkar om? Och hans svar på det var ju så här, men det är inte det som är det är inte det som är problemet, att det är något visst tema, att man bråkar mycket om barnuppfostran eller att man bråkar mycket om hemarbete, utan det är huret som ställer till det i relationer just. Så det tycker jag också är väldigt intressant, för det är ju så att det är många som bara, men vad är det som är de svåraste? Nej, men det är liksom hur man hanterar bråk, för olikheter och oegentligheter eller så, det kommer alltid finnas, men det är liksom huret, det är där man kan påverka och göra skillnad.
Jo, men där tänkte jag på ett exempel under semestern återigen. där jag kände att jag totalt tappade kontrollen. Och så här i efterhand undrar vad 17 var det som hände egentligen. Då var att vi åkte på en slingrig bergsväg. Och vi hade lite bråttom. Och det var några cyklister framför oss. Alltså såna här snabba cyklister. Mm. Och min man körde bilen och låg precis bakom honom. Alltså riktigt tätt.
Mm.
Och det tyckte jag var väldigt obehagligt. Och vi var på jättedåligt humör. och jag sa åt honom att du måste öka avståndet. För att det är jätteläskigt. Tänk om någon ramlar.
Mm.
Äsch, de ramlar inte. Han är cyklist själv. Så att han hade liksom stenkoll på att de vet vad de håller på med här. Och jag byggde upp mer och mer av ångest och oro här i bilen. Att så här, men jag såg framför mig hur de cyklisterna bara åkte i en vid båge och det blev katastrof och så vidare. Så jag sa, du måste sänka farten. Nej, det är ingen fara, säger jag. Jo, du måste sänka farten. Men hör du inte, jag kan det här. Jag vet hur jag ska kontrollera situationen. Och jag bara fick panik och slutade med att jag vrålskrek på dem. Stanna bilen! Stanna bilen! Det kan bli en olycka! Alltså det här gick ju bara på några minuter hur det här liksom eskalerade.
Ja.
Och jag fick panik.
Och så där har jag kanske risken för.
Ja, förvisso. Men jag har nog liksom aldrig varit med om att jag har skrikit på det sättet förut.
Men det låter som att du blev väldigt rädd.
Ja, precis. Mm. Och det kunde inte jag förmedla
i
den situationen.
Inte bemött heller kanske så mycket i din oro. Alltså, jag har koll.
Precis.
Lite klappad så här på huvudet.
Exakt. Mm. Och jag kunde inte förmedla det i den situationen. För där och då reagerade jag var totalt utifrån tunnelseendet. Och känslorna var jättestarka.
Mm. Ja, men där det kan man säga att du var ett emotionellt dysreglerat tillstånd.
Ja.
Definitivt. Definitivt.
Och agerade på det.
Och han också när han skrek tillbaka sen. Ja. Till slut.
Ja. Ja, men det, hur gick det då? Stannade han bilen?
Ja, vi lugnade ner oss efter ett tag. Han lyssnade på mig och cyklisterna svängde av. Ja. Och sen efter ett tag så var vi båda lite skamsna och bara, vad sjutton var det som hände
här egentligen? Ja, men bra, väldigt bra exempel. Så ett dysreglerat och okontrollerat beteende är ju ganska vanligt. Och kan röra sig på ett spann mellan mycket destruktiva beteenden som aggressivitet till mindre aggressiva beteenden som att säga lite elaka saker eller undvika jobbiga situationer.
Mm, och det finns ju flera saker som gör att vi kan, som bidrar till att vi blir sårbara för en sån här stark känsloaktivering som i sin tur då startar en sån här emotionell dysreglering, alltså att vi spårar ur helt enkelt. Så att man kan säga att den här emotionella dysregleringen, alltså den här spåra ur processen, den startar när vi hamnar liksom i en flyktreaktion i kroppen. En sån här hotkamp och hotflyktreaktion.
Och det handlar om vilken känslighet man har för saker som händer i förhållandet. Saker som en partner eller andra gör eller säger. Vissa är helt enkelt mer emotionellt känsliga än andra. På samma sätt som att vissa har känsligare doftsinne, hörsel och så. Personer med en hög emotionell känslighet tycks ibland intuitivt förstå hur andra mår och så. Men där är det ju också viktigt att säga att det är inte så att det ena är bättre än vad det andra är. Utan det är helt enkelt bara så här, där är vi olika. Ibland är det en fördel att vara det och ibland kan det vara en nackdel. Så.
Mm. Att vi fungerar olika helt enkelt.
Ja.
För i motsats till det här då, så kan en person med en låg emotionell känslighet ibland ha då svårare att förstå vad andra känner, och om man har liksom en låg emotionell känslighet så kan man behöva lite mer förklaringar och kanske mer tydliga och konkretare önskemål för att man också faktiskt ska ha en chans och en möjlighet att vara tillgänglig känslomässigt och kunna stötta och också vara mottaglig för den andra partners behov.
Det här kan ju verkligen bli en krock. Om den ena har en låg emotionell känslighet och den andra till exempel har en hög emotionell känslighet så händer det ju ofta att den ena parten känner sig missförstådd eller får en helt felaktig uppfattning om att den andra kanske inte ens bryr sig.
Mm.
Som i bilexemplet här, till exempel.
Precis.
Och sen kan det ju också såklart vara så att vi människor kan vara känsliga när det gäller liksom vissa situationer eller när vi kommer in och ska prata om vissa ämnen, att det kan vara mer triggande av olika anledningar. Och Frusetti, han menar att de här olikheterna i den här övergripande emotionella känsligheten, den påverkas och bestäms av det man tänker som så här klassiska utvecklingsprocesser. Alltså till exempel, vad har vi varit med om under vår uppväxt? Hur hanterade våra föräldrar konflikter? Och, ja, men också en sån sak som, vad har vi för grundtemperament? Det skiljer sig också åt.
Det kan man ju ofta se redan tidigt. Med små barn, alltså redan på bebisstadiet, att man olika, har olika temperament.
Och att de kanske är olika känsliga för också, som sagt, om man blir tillsagda eller sådär, att vissa blir väldigt så här, ledsna och skamsna, och medan andra kan vara lite mer, det rinner av lite liksom.
På lite annat. Teflon.
Ja, precis. Och om vi i en relation kan förstå varandras känsligheter, så kan ju det bidra till att göra kommunikationen mer användbar. Och att försöka öka eller minska den egna känsligheten kan också vara hjälpsamt för att få en bättre kommunikation i relationen.
Ja, och sen nästa sak som gör oss sårbara för den här negativa känsloaktiveringen, det handlar ju om hur vi reagerar, alltså hur känsliga vi, alltså hur, vår reaktivitet. Hur benägna vi att reagera? Hur starkt vi reagerar när vi upplever negativa situationer eller situationer som innebär mycket stress. Där är vi ju också olika.
Och oavsett hur känsliga eller om man så vill då okänsliga vi är som personer, så kan den här reaktionen antingen vara stark eller svag. När vi möter något som är liksom betydelsefullt och känslomässigt viktigt för oss. Och om man lite så här generellt ser på det, så starka reaktioner, de är oftast mer kanske högljudda. Det liksom hörs mycket om det, och man uttrycker det liksom snabbare, mer impulsivt. Det är och intensivare. Och att det också då följs av en högre känsloaktivering. Att man liksom är mer uppe i de här känslorna.
Ja, om man har en sån här snabb reaktivitet eller stark reaktivitet, då reagerar man ju ofta snabbare. Alltså reptilhjärnan slår på, man hugger fort, man säger saker man ångrar, man blir mer impulsiv. Och då kanske man gör det innan man har fått in all information. Och det är ju inte alltid hjälpsamt. Man agerar snabbare eller reagerar snabbare för sitt eget bästa.
Ja, i stunden, som du säger. Medan då om man tittar på svaga reaktioner, så är de oftast mer tysta, långsamma och uttrycks mindre intensivt. Vilket kan bidra till att man hinner se hela bilden, men det finns också nackdel där. Och en nackdel kan vara att vi blir sämre på att kommunicera sånt som är viktigt för oss och vad vi känner. Och det kan ju leda till missförstånd. Och det kan ju också leda till då såklart att den andra upplever att man inte riktigt bryr sig eller så här, väcker inte det här någonting och så.
Så att en viktig del där i att då lära sig att förhålla sig till och hantera sina egna känslor blir ju att lära sig att liksom balansera eller reglera den här reaktiviteten. Om man nu har att man är mer liksom ha en hög reaktivitet, alltså handla snabbare och mer högljutt, då kanske man behöver tänka lite att man så här, man tänker som en reglageknapp, skruva ner lite grann, medan om man då har mer de här svaga reaktionerna, då kanske vi behöver träna på ibland att här, reglera upp, skruva upp volymen lite grann för att göra våra behov hörda.
Men den här sårbarheten, den hamnar ju också liksom om hur snabbt vi återhämtar oss från en sån här reaktion, från sån här starkt känslopåslag. Och där är vi också olika, för vi har ju alla liksom ett känslomässigt grundtillstånd. Och när vi har balans i våra känslor så upplever vi ofta att tillståndet är kontrollerat, att vi kan tänka klart, vi kan agera klokt och målmedvetet, vi har liksom koll på läget. Men där är vi också olika hur snabbt vi går ner igen till det här grundtillståndet. En del behöver väldigt lång tid på sig att smälta det som har hänt och liksom lugna ner oss, medan andra kan göra det på några sekunder.
Ja. Har vi några exempel på det? Hur det kan se ut, är man olika? Jag tycker att jag kan se det i min relation, att där är vi lite olika. Jag kan gå alltså ganska snabbt, tycker jag. Jag kan gå upp i det ganska snabbt, men jag kan också ganska snabbt så här, lugna mig och komma i balans och bli lite mer det här mitt klokare jag. Så. Medan jag tycker att det kanske tar lite längre tid för min partner, jag vet inte.
Kul, för jag tycker det är samma.
Kommer jag in med lite kritik
här. Jag tycker det är lika i min, men jag vet inte, blir man så här, ser man sig själv där annorlunda. Fast jag tänker så här, jag går snabbare upp, så, men också på det sättet snabbare ner. Men då kanske det är att i min relation då, att Marcus där är en längre sträcka upp, vilket då kanske gör också att det behöver få ta lite längre tid att återhämta sig. Mm. Men det blir också viktigt att lära sig att förstå varandra i det.
Ja, att man är olika. Mm. Och att det, återigen, det ena är ju inte mer rätt än det andra, så att man börjar liksom dumma varandra på grund av det eller liksom så. Den, det, där är vi bara helt enkelt olika.
Mm. Det svåra är ju där om man är väldigt reaktiv och hinner agera väldigt snabbt, då hinner man ju häva ur sig väldigt mycket dumma saker innan partnern också reagerar och kanske sätter ner foten eller ger någon slags respons, nästan för att man vill ju till slut få någon slags respons.
Ja, ja precis.
Så att man blir nästan provokativ ibland.
Mm. Det kanske är det som gör att man också går ner snabbare, för den här liksom skammen kommer kanske snabbare då.
Ja, eller man har fått urladda
sig. Man har fått den där urladdningen, den där kortsiktiga belöningen av att känna nu gick det där ur.
Ja, exakt.
Och det blir också, tänker jag, förstärkande och ökar sannolikheten att nästa gång som man är i en liknande situation så kommer man reagera på samma sätt. Mm. Mm. Men det fina är ju att ändå, precis som nu när vi pratar om det, men att när vi lär oss mer om både vår egen och varandras återhämtningstid och hur det ser ut, då kan vi också anpassa lite, till exempel att man kanske behöver ha en paus och den kan behöva vara lite olika lång om vi ska så här prata om saker som är triggande eller lite känsliga för oss.
Mm. Jag tycker det är väldigt fint att tänka just på det, att man har olika startsträckor eller att man behöver olika mycket tid på sig. Det blir så klargörande. Mm. Man förstår helt plötsligt på ett helt annat sätt varför ens partner reagerar som den gör.
Mm. Mm. Så måste man bara komma ihåg det i stunden också.
Verkligen.
Det är lätt när man är i lugnt läge, så absolut.
Ja, men jag tycker det är hjälpsamt när jag läste om det här, att se på det både ur det här med den här känsligheten, reaktiviteten och återhämtningstiden, alla de delarna och hur de påverkar och hur det kan se olika ut för oss, att så här, öka men faktiskt förståelsen både för mig själv och mitt fungerande, men också att tänka kring andra och men i relationen, men i andra relationer också. Mm. Att det var en bra sak att ta med sig.
Så sammanfattningsvis kan man väl säga det att hög emotionell känslighet, stark reaktivitet och lång känslomässig återhämtningstid kan göra att vi har lättare att bli upprörda eller tappa kontrollen i flera olika situationer.
Ja, och sen så kanske man överreagerar i vissa situationer men har tvärtom för svaga reaktioner i andra situationer. Då blir det jättesvårt för ens partner att förstå hur han ska bemöta en.
Mm.
För det blir så väldigt oförutsägbart.
Mm. Och då kan det ju bli så att även om ens partner vill bemöta en på ett kärleksfullt sätt, och även om ens partner själv kanske inte har en egen negativ känsloaktivering att liksom hantera, så försvåras det här bemötandet av att man inte har liksom tillräckligt med information från den andra.
Och som vi var inne på förut, alltså när vi får såna starka känslor som du sa till andra också, då blir vi ganska dumma i huvudet. Alltså vi kan inte tänka lika rationellt, vi tappar den här känslomässiga balansen som vi faktiskt behöver för att kommunicera på ett bra sätt. Och sen den här starka känsloaktiveringen, den triggar ju också väldigt mycket negativa tankar, väldigt mycket dömande tankar om ens partner. Vilken idiot, och fattar den inte, och så vidare och så vidare. Det kommer ju liksom som projektiler upp i huvudet. Så. Och det gör ju att vi blir ännu argare och får ännu mer negativa känslor i kroppen. Så det blir liksom en ond cirkel som bara spiral down, kan man säga.
Det kan man ju verkligen känna igen sig.
Ja.
Och när vi är upprörda och samtidigt då, som du är inne på här, har de här massa negativa och dummande tankarna, så är det ju lätt att man då säger saker som inte avspeglar egentligen det vi vill ha, som till exempel förståelse, närhet eller uppmärksamhet, Utan istället så ploppar ut de här grodorna om så här elakheter och bittra saker. Vilket i sin tur liksom sårar vår partner och orsakar missförstånd. Och som också då ger bränsle till att eskalera liksom konflikten.
Och han har ju i boken Frusetti då ett exempel som jag också kan känna igen mig i. Till exempel att ens partner kommer hem sent en dag. Och man har inte räknat med det. Man har föreställt sig att man ska hänga tillsammans och ha det mysigt. Och då börjar den här negativa känsloaktiveringen hos oss själva. Att vi får massa negativa känslor. Vi börjar fokusera på de här känslorna. Och så får vi de här impulserna av att vi vill fly undan vår partner. Eller vi vill dra oss undan. Vi tänker väldigt mycket negativa saker om vår partner. Vi känner oss sårade och bortstötta. Och alla de här dömande tankarna, de, som jag sa förut, de driver ju upp känsloläget ytterligare.
Mm. Så istället då för att kunna uttrycka vår besvikelse, uttrycka våra behov och kanske kunna säga att jag längtar efter att få hänga med dig, jag vill bara att vi ska ha en mysig kväll, så kanske vi då hamnar istället i det här som vi har varit inne och pratat om att vi själva kan hamna i faktiskt. Att vi anklagar vår partner och man börjar liksom skuldbelägga eller så. Man kanske säger, men gud, du är så himla självisk, du tänker bara på dig själv. Man kanske gör lite miner, himla med ögonen eller...
Jag skulle definitivt säga något så här passivt aggressivt.
Vad sa du?
Jag skulle definitivt säga något passivt aggressivt. Så bara, jag hoppas att det hade varit kul. Jag har varit här hemma och väntat på att du ska komma hem. Men jag hoppas att det var kul.
Ja.
Och sen,
jag skulle vara
supermoget hade jag varit.
Jag skulle vara jättekort i tonen.
Ja,
har haft det bra. Vill att vi ska äta något gott?
Och så kanske jag också skulle säga vad jag också hade gjort. Men för jag har ju nu i alla fall, nu har jag tvättat och sen så har jag dammsugit och så har jag gjort det här. Lite sådär, inte på ett trevligt sätt. Men vilket... istället för att man då faktiskt skulle uttrycka det som är det egentliga.
Ja, men så här, gud vad tråkigt, jag hade verkligen hoppats på att vi skulle hänga idag. Nu får vi se till att boka in mer tid tillsammans. Det här kändes så tråkigt. Alltså, nej.
Och säga rakt ut, jag är faktiskt lite ledsen. Jag hade föreställt mig det här. Och jag känner mig besviken, jag känner mig ledsen.
Ja, men så det här kring då, alltså hur vi tänker kring en situation eller det vi kanske också själva då intalar oss kring den här hur situationen ser ut. Det kan ju antingen så här lugna ner känslorna eller kan fungera då att det triggar ännu mer av de här starka känslorna och den här negativa känsloaktiveringen.
Så om vi klarar av att beskriva en situation då istället lite mer så där konstruktivt, vad vi vill, vad som händer och bekräfta känsloprocessen att vi kanske blir ledsna eller sådär, så börjar vår känsloaktivering i regel sjunka till ett lugnare känslotillstånd och återgår så småningom till ett mer normalläge, vilket då kan betyda att man blir lite mer nöjd och tillfreds.
Ja, men om vi då istället liksom dömer en situation och dömer vår partner, alltså att hen gör rätt eller gör fel och så vidare, då hamnar vi just i ett katastroftänkande kring situationen. Alltså blir väldigt, vi eldar upp oss själva helt enkelt. Eller att vi har väldigt låga eller negativa förväntningar. Då fortsätter ju de här starka känslorna ligga kvar på en hög nivå. Eller de kanske blir ännu högre, triggar upp oss själva ännu mer. Vilket gör att vi ännu mindre kan tänka klart. Och att vi handlar ännu mer oförutsägbart eller ogenomtänkt.
Och efterhand så brukar de allra flesta paren utveckla liksom ett sätt, ett mönster att interagera med varandra i konfliktsituationer. Och det här kallar just för sättet för konfliktmönster. Och med konflikt menar man när det finns någon form av meningsskiljaktigheter. Och de här mönstren kan ju skifta skifta lite beroende på situation eller ämne. Men det är oftast ganska konstant att man hamnar i den här dansen, eller vad man ska säga. Blame game kanske, eller vad det nu är. Man hittar ett sätt att konflikta på.
Och där är ju målet såklart att vi ska hitta mer liksom hjälpsamma konstruktiva interaktionsmönster i hur vi bemöter varandra.
Det innebär ju att man tar upp saker som stör en när de är viktiga. Och att vi då gör det på ett icke-aggressivt sätt. Alltså inte konfrontativt. Och fokuserar mer på att beskriva och vara extremt tydliga. Alltså extremt tydliga och extremt sakliga. Men det förutsätter ju också att vår partner är med på noterna och lyssnar, försöker förstå, verkligen försöker förstå budskapet. Och kommunicera tillbaka till oss, alltså verkligen får oss att, alltså bekräfta oss i att partnern har förstått vad vi försöker säga. Även om man inte håller med. Och det här låter ju jättetort och tråkigt, men det är väldigt, väldigt effektivt att göra så.
Mm. Ja, för om vi då kan skapa de här liksom mer konstruktiva interaktionsmönstren, hur vi bemöter varandra, så hjälper ju det oss att bli bättre på att lösa våra problem. Och när vi kan göra det på ett sånt lite torrare och sakligare sätt, så kan det ju faktiskt också att vi gör det med respekt för varandra, och att det i förlängningen också stärker vår relation, istället för att man hamnar längre och längre ifrån varandra, att man faktiskt kan hitta starkare vi.
Precis. Det inte blir den här polariseringen som jag vet att vi pratade lite om i förra avsnittet också, att man börjar liksom, man kommer längre och längre bort. Det är också viktigt att påpeka att även när det kanske inte går att lösa problem, för att det kanske inte finns några lösningar där och då, eller för att man fortfarande är oeniga, så kan par som har ett konstruktivt mönster tillåta oenigheter, lägga undan problemet en stund och uppskatta varandra i situationen. För så kommer det ju vara. Vissa problem, vilket vi kommer komma in lite på kanske i del 2, vissa problem går ju inte att lösa. Vissa oenigheter kommer finnas hela relationen. Då är det andra typer av strategier som måste till.
Mm. Ja, och om vi då har den här förmågan, eller om vi lär och utvecklar oss kanske förmågan att utforska konflikter, så kan det, precis som jag sa tidigare där, göra att man som par kommer närmare varandra, och att det också kan öka den, att man får en större förståelse för varandra, för varandras behov, och att man kan lösa sådana här små vardagliga tjafs som kan uppstå, att det kan man liksom också förekomma, så att det kanske inte uppstår lika ofta. Nej. Och sen är det ju också så att för att om vi då ska kunna nå ett konstruktivt mönster, så krävs det ju att båda parter, att man faktiskt klarar av att reglera sina känslor, och att man vill ha en medvetenhet om vad är mina behov och vilka är mina åsikter, och att också ha förmågan att kanske kunna ha åtkomst och känna till och kunna beskriva sina känslor. För när vi har mer balanserade känslor, då har vi också lättare att kunna uttrycka oss på det här icke-aggressiva sättet. Och det blir också lättare för oss att ta in och lyssna och validera, alltså bekräfta vår partner, utan att vi hamnar i det här som vi har varit inne på, att vi lätt kan hamna i att man kanske går i försvar och börjar anklaga varandra.
Och det här är ju liksom det är ju återkommande i allt. Alltså, kan vi vara närvarande? Det har vi pratat om i massa avsnitt tidigare också. Att man kan gå in och vara medveten om vad känner jag, vad tänker jag i den här situationen. Så kan man också liksom agera på ett mer långsiktigt, konstruktivt sätt. Sen är ju det svårt, men man behöver ju träna på det. Och i boken så har ju Frisette med ett helt avsnitt just om det här med känslor och hur man kan liksom etikettera precis det, och göra dem medvetna och så. Men vi har valt att inte liksom fördjupa oss i det här avsnittet, för vi har ju också ett avsnitt om känslor. Så är man sugen på att höra mer om känslor, så kan du ju alltid lyssna på det då.
Mm. Men vi tänkte bara nämna några lite kort om känslor ändå.
Svårt att låta bli.
Ja. Nej, men det har ju i forskning visat sig att det är en väldigt viktig färdighet att kunna just det här att namnge sina känslor, att sätta ord på vad vi känner. Och att det hjälper oss då att veta vad vi vill och hur vi bör handla i olika situationer. Och ju fler ord som vi har för våra känslor, ju bättre vi blir på att kunna beskriva känslorna och på olika sätt så är det hjälpsamt för oss. Mm. Och det hjälper oss också då, som vi sa, att få det här mer konstruktiva relationsmönstret, interaktionsmönstret.
Och det fina är ju att man kan öva upp den här färdigheten. Alltså det här är ju verkligen någonting man kan lära sig. Att börja känna igen känslorna snabbare och sätta ord på dem. För det är ju väldigt många som tycker det är svårt att veta vad 17 känner vi egentligen. Och det är ju flera olika processer i oss som påverkar hur känslor utvecklas. Det första är ju just att vara medveten om vad vi känner. Men sen också hur kommunicerar vi dem? Alltså hur beskriver vi dem till vår partner? Och hur bemöter vår partner oss i de här känslorna? Framförallt då som de som står oss allra närmst. För det, allt det här kommer påverka våra känslor i slutändan och intensiteten i dem. Så om vi bemöts med förståelse och blir bekräftade i dem, då kan det bli liksom som bomull, det lindrar sårade känslor. Men om de inte blir bekräftade, eller på psykologspråk validerade då, som vi brukar säga, då gör det att vi blir ännu sämre. Så att här har ju vår partner ett jättestort jobb att göra, att faktiskt bemöta oss i våra känslor. För det här kan ha en direkt effekt på hur de utvecklas.
Och vi att bemöta vår partner.
Ja.
Ja.
Alltså validering, det är ju det shit alltså.
Verkligen.
Det gör så stor skillnad att bara att bli bemött med det, men också att bemöta med det. Alltså just jag tänker den här känsloaktiveringen, hur ganska snabbt den lugnar sig av om en partner säger så här, men oj, jag ser att oj, har du blev du ledsen, eller så här, oj, jag ser att du är ledsen, okej, jag förstår, det var liksom inte min mening eller så. Då kan man ju så här, okej, då kan ju vända en hel konfliktspiral till att bli närhet, tänker jag. Men också när man själv gör att så här, man får ju åtkomst till helt andra perspektiv om man bara försöker liksom sätta sig in lite i den andra personens perspektiv. Det behöver ju inte betyda att man håller med om själva sakfrågan. Där kan man ju vara såhär, jag var inte ute sent för att vara taskig. Liksom. Det är inte, men man kan ju verkligen validera känslan av att det är så det kan uppfattas. Att såhär, okej, du uppfattar att jag var taskig. Ja, det kan jag ändå köpa. Liksom, så. Men jag håller inte med om att jag gjorde det därför att. Liksom, så.
Jag vet inte, men det kanske ändå kan vara apropå det här med att faktiskt att ju bättre vi blir på att sätta ord på våra känslor, att öva upp det. Vi kanske ändå ska gå igenom lite bara kort lite olika känslor och lite olika ord som kan beskriva känslan. Vad tycker ni? Det här är ju inspirerat från den här boken, det finns säkert i andra böcker också. Men den här boken heter Känslor som kraft eller hinder och är skriven av Hanna Salin och Elisabeth Malmqvist. Tror kikade inte vi lite på den i känsloavsnittet?
Kanske.
Eller kanske inte. Ja, intressant bok. Ja. Men jag tänker om man tittar på så här tema, kanske lite för dagen, konflikter, men också då i relationer kärlek och hur känslan av kärlek kan beskrivas på olika sätt. Det kan ju vara ord som längtan, lust, eller att man känner attraktion, förälskelse, eller känner den där värmen för sin partner, eller ömhet, förtjusning, känna sig förtjust.
Vilket härligt ord.
Ja. Så att det, känslan av kärlek kan ju beskrivas med många olika ord.
Och den kommer med någon typ av impuls också då?
Ja, det gör det ju också, varje känsla. Och där kanske det är då, om vi känner kärlek, att vi känner en längtan att ses, längtan att göra något tillsammans, att planera in någonting så.
Då skulle man titta på känslan då, ilska eller frustration, så kan ju det också liksom beskrivas på olika sätt som vrede eller hat, irritation, ursinne. Och det leder ju såklart då till helt andra impulser än om vi jämför med känslan kärlek. Att där blir det kanske mer ett impulsanfall eller att man dömer. Så.
Ja, många gånger så gör man ju det kanske som en konsekvens av att man också är rädd i botten. Man känner en oro, man är osäker på ens partners känslor, man känner skräck ibland till och med, till exempel över att kunna bli lämnad eller liknande. Mm. Och då kanske man väljer att fly undan konflikter eller att man undviker dem eller,
mm.
eller att det liksom leder just till att man uttrycker i ilska, i anfall istället, angriper.
Mm. Ja, men jag tycker, det här pratar vi om lite med de här dummande tankarna, men när jag själv känner mig irriterad eller så i relationen, då går det ju jättesnabbt till impulsen, alltså mm. att vara dummande och kanske inte alltid då verbalt, men i min tanke att så är de där tankarna går mm. runt och man känner, herregud, det låter liksom argt där inne i mitt huvud. Så det, men jag tycker också genom det här att sätta ord på känslan, att beskriva den, mm. har jag försökt tillämpa och öva lite i min vardag. Jag tycker det hjälper. Det var något tillfälle på jobbet faktiskt, jobbrelaterat, vi fick någon förändring som jag tyckte kanske inte var positiv för min yrkesgrupp, psykologerna.
Mm.
Och då gick jag på en promenad och kände de där känslorna bubbla i mig. Men att också säga så här, gud, jag känner mig så himla arg just nu. Det bara bubblar i mig, det bara kryper. Jag bara känner hur det liksom spänner. Jag har lust att nästan bara säga något riktigt argt eller fräsa ifrån där. Men att bara genom att jag faktiskt för mig själv gick och tänkte, satte ord på det här, resonerade lite med mig själv, då kände jag så här, det sjunker ändå undan där. Så det är häftigt också hur vi faktiskt kan, som du sa, Ulli, träna upp vår förmåga till det här att sätta ord på känslorna och också då reglera våra känslor i olika situationer och på olika sätt.
Ja, det blir nästan en form av mindfulness då. Alltså att man iakttar alla de här impulserna som dyker upp i den här starka känsloreaktionen. Att nu vill jag säga det här och nu vill jag smälla igen dörren och nu vill jag. Alltså man blir liksom en observatör nästan för sin egen reaktion. Jag har också ett exempel när min dotter var jätteledsen för, enligt mig, en skitsak. Alltså verkligen en skitsak. Men det blev väldigt mycket tårar och hon byggde upp någonting då. Och hur jag verkligen då fick stanna upp i mig själv och känna hur jag blev irriterad och arg för att jag tyckte det var larvigt. Och hur ofta de här impulserna kom. Alltså det är nästan som popcorn. Att nu vill jag säga det här, nu vill jag göra det här. Och så här. Men jag gick emot det, så la jag armen om henne och så säger jag, du blev jätteledsen över att vi inte kunde gå till den här butiken. Jag ser det. Och det tog verkligen emot att gå emot alla de här grejerna. Men det var som att det hände lite. Det blev lite magi nästan. Att i början så blev hon ännu ledsnare för att hon fick utrymme för att gråta. Och så, men sen till slut så liksom lugnade det ner sig helt av sig självt. För att jag vet att i annat fall så hade jag kanske sagt, nej men snälla någon, det var väl inte så farligt och det där kan vi göra imorgon och så vidare. Jag hade ju inte bekräftat henne i de här starka känslorna som man kan ha när man är tweenie-åldern.
Ja, det var fint bra. Att det fick plats också, att hon fick vara lite, som sagt, att den där ledsenheten och besvikelsen fick utrymme och sen så här plana ut och lugna i sig.
Oj, istället för att möta på motstånd och bara säga, men nej, det där är väl inget att vara ledsen för. Då blir det ju mer motstånd istället. Från båda sidor kan jag tänka mig.
Men jag tänker, är ni nyfikna? Om du som lyssnar är nyfiken så kan man ju faktiskt också gå säkert fint och googla upp eller titta i någon bok, till exempel den här vi nämnde eller så, där man kan läsa mer om känslor och mer ord för känslor och också lite de här känslomässiga impulserna som följer med varje känsla som vi känner. För det är ju bra att lära sig mer om det, för det blir lättare för oss att kunna fånga de här känslorna och få mer nyanser på våra känslor i vår vardag när vi har orden för dem.
Verkligen.
Men då en helt annan sak som också är viktig för att vi ska må bra, såklart både som individer och i vår relation, är ju det här med acceptans. Att ha acceptans både för sig själv och ens egna behov och sätt att fungera och vara, men också en acceptans för sin partner och partners behov och sätt att fungera och vara.
Ja, precis. För i förhållanden så påverkar det jag gör som individ, både den andra personen och relationen. Vi lever inte i några liksom isolerade bubblor, utan det man själv gör påverkar den andra personen, och det den andra personen gör i sin tur påverkar ju en själv.
Ja, och det här återgår ju liksom, det här gyllene regeln, om man ska säga, det återfinner man ju i många religioner till exempel, eller filosofier, och det sammanfattar just det här att man ska göra mot andra som man själv vill bli behandlad. Och gör inte det mot andra som du inte vill ska ske mot dig. Det är ganska enkelt.
Mm.
Och den är ju väldigt användbar i en nära relation, men vi glömmer ju lätt bort den.
Mm. Så det kan vara viktigt att påminna sig om. Kan man ibland ha med lite så här, tänker jag, ska man kunna ha som en liten utmaning under en dag eller så, att så här, tänka så här, men det jag gör mot andra, det påverkar mig själv. Alltså som en liten påminnelse i kanske öka medvetenhet om sina beteenden eller att välja mer att agera istället för att reagera.
Det intressanta är också, jag tänker när man jobbar med par och sådär, det är ju hur snabbt det kan förändra atmosfären i en relation.
Mm.
När en av partnerna börjar förändra sitt beteende på det här sättet. Det kan gå ganska snabbt, har jag märkt.
Och även där kan det just vara, tänker jag, så viktigt att, det låter ju jätteklyschigt, men att så här, be the bigger person. Någon måste börja. Eller hur? För som du säger, om en börjar förändra och gör på ett annat sätt, så blir det så mycket enklare att man inte blir den där som bara, jag tänker fan inte vara den som börjar validera och lyssna. Alltså, är så här, det kanske är värt det. Släpp den här, testa och vara den som liksom börjar och se vad som händer.
Och det innebär ju att man blir sårbar. Mm. När man är den som lägger ner vapnen först.
Jo.
Så det krävs ganska mycket mod.
Ja.
Men man har nog mycket att vinna på det.
Verkligen.
Bara ett litet tillägg till det här också, för jag tänker det kan ju faktiskt också låta lite käckt när man säger så här, men det jag gör mot andra påverkar mig själv, är väl det här som vi var inne och pratade om, att såklart när vi är i en stark negativ känsloaktivering, när vi känner väldigt mycket och kanske är väldigt upprörda, så fungerar våra liksom kognitiva förmågor sämre, vi får svårare att tänka klart, att tänka förnuftigt, att tänka långsiktigt, och så tappar vi omdömet och kommer inte alls ihåg det här.
Mm,
så att jag tänker, det behöver man ju också påminna sig om och inte sätta för höga krav på sig själv, att man kan behöva börja träna kanske i lugnare situationer, och när vi har tränat i lugnare situationer så kan det vara lättare när det är tuffare lägen. Och herregud, det kan ju vara svårt, även fast jag tänker alla vi tre jobbar ju som psykologer, kan det här, vet mycket, öva på det. Ja, och det har ni ju hört. Vi har ju alla här hamnat i situationer.
Ja,
när vi har hela tiden. När man har tappat det, när vi inte alls tänker så här. Det gör mot andra. Det påverkar mig själv.
Nej, verkligen inte. Man blir nästan provocerad.
Ja, nej. Det är jätteviktigt att träna på det i lugna situationer. Jag håller helt med.
Mm.
Och också ibland kunna liksom komma tillbaka efter en konflikt. Och så här, vet du nu hur jag tänkt? Nu när jag har lugnat ner mig så tänker jag så här. Och ja, det ska ju inte vara ett återkommande mönster att bråka och sen säga förlåt. Men det är ju ändå början, tänker jag, på en förändring. Att man säger, nu när jag tänkt, så här blev situationen utifrån mitt perspektiv. Så här sen då tänkte jag, nu behöver jag hjälp att liksom agera på ett annat sätt framöver. Kan vi hjälpas åt liksom?
Ja, och sen behöver ju inte bli så svart eller vitt att från och med nu ska jag göra rätt i alla situationer. Man kan göra som du säger, en målsättning om att ja, men minska ner i alla fall. Mm. Och ett förutsättning är att man faktiskt bestämmer sig för att göra ett försök.
Mm.
Det är ju det allra första steget.
Mm. Och att bestämma sig handlar ju helt enkelt, om vi ska vara tydliga här, om att vi kanske i förväg bestämmer oss för alternativa reaktioner, alltså alternativa beteenden som vi kan testa att använda när vi är i en situation när känslorna stormar och det liksom är en konflikt. För att det är lättare om vi har bestämt oss innan och kanske också har med oss lite det där, men det här ska jag prova nästa gång jag är i den här situationen.
Mm.
Då har vi faktiskt lite bättre förutsättning att lyckas med förändringen där och då i stunden.
Mm.
Ja. Och där kan man ju se det lite att man förbereder sig inför att nästa gång det här inträffar, då ska jag se det som ett experiment.
Mm.
Lite grann. Planera för det nästan. Ja. Då ska jag göra de här sakerna. Det kan lyckas faktiskt.
Ja, men
man har en tydlig plan.
Men verkligen, tänk på det exemplet att personen, man sitter hemma och väntar, så kommer partnern hem sent. Att då har man ju lite tid faktiskt. Så okej, vänta nu börjar det här komma. Jag börjar bli irriterad, vad är klockan? Att då kanske förbereda sig lite för det. Att så här, varför blir jag irriterad? Varför känns det så här? Och hur vill jag tackla den här situationen när han kommer hem? Och då, som du säger, liksom börja förbereda sig. Kanske ha ett litet manus liksom, för sig själv. Så.
Och det betyder ju inte att man vill att det här... Det betyder inte att man vill att det ska fortsätta vara så. Man kanske behöver faktiskt påtala någon slags förändring,
ja,
men på ett annat sätt.
Mm. Inte på det här passivt aggressiva sättet som var min impuls, kanske. Och ibland kan det ju vara så att vi kanske har förmågan att göra ett visst beteende men saknar motivation. I stunden när vi har starka negativa känslor så kan det ju såklart vara svårare att använda det nya beteendet.
Och det kan ju vara lätt hänt att vi till exempel tänker liksom att jag bryr mig inte om det här. Och när vi är i det här känslomässiga tillståndet så får vi svårt att se konsekvenserna av våra handlingar.
Ja, och det är ju därför det är viktigt att ha förmågan att kunna försätta sig då i ett mer balanserat sinnestillstånd. Ett tillstånd där vi är medvetna om våra mål i relationen och vilken partner vi vill vara.
Mm. Och i boken så tar man upp lite olika övningar som vi då kan använda för att träna in en ny känslomässig reaktion och som du sa Sandra, att kanske komma mer i det här balanserade sinnestillståndet så att vi ska kunna, tänker jag, vara också i kontakt med lite våra kognitiva förmågor i det här att kunna tänka långsiktigt så att vi inte hamnar i det som du beskrev, Ulli, att så här, nej men jag bryr mig inte om det här i stunden, för så kan det väl vara, så kan jag ha tänkt ibland i stunder, alltså är det som att jag har ett litet metatänk, att jag säger, nej nu borde jag göra det här, men jävlar skiter i det just nu, för jag är så arg. Och att
man rättfärdigar på något sätt,
precis, ja.
Mm.
Men de här tipsen i alla fall som man kan testa på är att man kan börja liksom, reflektera lite, men vad, hos min partner, vad är det som triggar igång starka känslor och även då starka känslomässiga reaktioner, impulser till en beteende, en handling, och att man skriver ner dem, och att man sen också då kanske skriver ner sen en lista på saker du kan göra direkt när du blir triggad och som blir mer användbara. Men till exempel, men vad kan jag säga till mig själv i den här stunden? Hur kan jag bemöta mig själv och mina känslor här i stunden? Vad kan jag fokusera på? Man kanske behöver distrahera sig med någonting helt annat för att komma ifrån den här impulsen och som kan verka mer lugnande på känslorna. Sen kan man då para ihop de här olika listorna. Alltså man föreställer sig den här triggern och sen att man då också i sin fantasi då föreställer sig hur man bemöter den här triggern på ett alternativt och mer alltså vänligt eller mindre fientligt sätt. Och att man liksom har ett mer långsiktigt hjälpsamt beteende. Och att man sen också får fortsätta träna. Så det här kan ju faktiskt också vara någonting då att ha med sig lite den här mentala träningen innan. Och att det blir nästan som en, vi pratar om en imaginär exponering lite. Att man får föreställa sig en situation och sen att testa sitt beteende så innan.
I tankarna.
I tankarna.
Mm.
Men det här med distraktion då, vad skulle det kunna vara?
Det kan ju vara lite olika, tänker jag. Det kan ju vara att lyssna på musik, lyssna på en podd, gå en promenad, ringa en vän, ta en dusch, kanske beror lite på hur starka känslorna är och vad det är för någonting, men någonting som distraherar en och får en att komma bort, tänker jag, från det här en stund.
Alltså just för att dämpa de här starka känslorna.
För att dämpa känslorna.
Okay. Och inte gå in och liksom agera på ett sätt som inte blir hjälpsamt.
Mm.
Att då är det bättre kanske att faktiskt distrahera sig en stund.
Mm.
Så.
Mm.
Det är som att man har tillgång till hela hjärnan.
Precis. Ja.
Inte bara reptilhjärnan.
Ja.
Ja.
Mm. Och där kan man ju få testa sig fram lite.
Ja.
Vad funkar som distraktion för mig? Och, det kan ju vara bra ibland också att ha skrivit en liten lista innan som kanske har i telefonen eller kylskåpet eller vart man nu tycker att det passar. Så man kan ta fram. Så där i stunden när det är väldigt mycket känslor så behöver man inte börja fundera så här, vänta, vad skulle jag kunna göra nu för att distrahera mig? Det kanske är svårt. Mm. Utan att då finns det en lista som man kan utgå från och välja och testa.
Mm. En sån här jättekonkret grej kan ju vara om man har väldigt starka känslor, man är väldigt, väldigt ledsen eller är upprörd. Det är ju just det här med att skölja händerna i kallt vatten och omväxlande i varmt vatten. Mm. För det är ju väldigt distraherande för hjärnan.
Mm. Men det är väl en sån här klassisk DBT-strategi. Liksom.
Ja, exakt.
Absolut, ja, det kan ju behövas någon sån ganska vad ska man säga, kraftfull distraktion. Och ibland kanske det är så här, men det är att gå iväg och lukta på blommorna. Det kan vara gå ut i trädgården om man gillar det liksom en liten stund. Så. Ja, det finns ju otroligt mycket att säga och prata om när det gäller att förändra beteenden. Och här går vi ju liksom igenom några tips och strategier kring det här.
Ja, men sen ett sista tips är ju här att hur man just kan förändra sina reaktioner. Och det är ju också hur man kan öva på att avsluta konflikter på ett sätt som liksom blir värdigt för en. Och som vi nämnt så är det ju ett stort problem med att man blir så där upprörd och känner sig uppjagad. Och det är ju att vi då tappar förmågan att tänka klart. Vi får tunnelseende. Vi kanske inte hittar de rätta orden som skulle kunna göra situationen bättre. Utan vi kanske istället hör oss själva säga samma negativa saker om och om igen som jag sagt 1000 gånger förut. Och som vi vet faktiskt inte fungerar. Och ändå gör vi det.
Ja, och därför kan det ju vara hjälpsamt att i förväg bestämma sig för och öva in några fraser att använda när man befinner sig i en konflikt. Och det finns ju, de här råden finns i boken, men till exempel säg att, ja men konstatera att ni grälar och säg att du inte vill det. Det kan ju vara liksom en kan man säga att det kan vara en fras. Eller säg att du är ledsen eller känner någon annan primär känsla.
Vad är primär känsla nu igen då?
Ja, men det kanske är det här att man är super, super arg som kommer ut. Men egentligen så kanske den primära känslan, om vi återigen till det här exemplet, är att man känner sig ledsen, besviken. Man kanske känner sig bortprioriterad. Men det som kommer ut är kanske att man blir förbannad och arg och passivt aggressiv. Så. Så att, ja men, så här, ja, att sätta ord på det. Eller säga att man säger, men jag vill dig väl och jag vill hejda den här negativa liksom, utvecklingen som sker. Eller säga att du bryr dig mycket om din partner och vill förstå, men att du inte klarar det just nu. Du kanske är så mycket uppe i den här känsloaktiveringen att du behöver ta en liten paus. Så då kan man ju också ha det som en fras. Kan vi ta en paus och återuppta det här samtalet lite senare?
Då kan det ju räcka med att gå på toaletten. Liksom.
Ja,
5-10 minuter. Bara andas lite. Rida ut den här känslomässiga stormen.
Mm. Mm.
Det beror på hur lång tid det tar för en i och för sig. Men...
Ja, jag tror att det är jättebra att ha några sådana här. När man märker att nu är det här på väg åt fel håll.
Mm.
Att så här, vad kan jag ta till då? Om jag inte ska distrahera mig direkt, för det kan ju också vara bra. Men om man istället väljer att liksom bemöta den på något sätt, verbal kommunikation, så kan det vara bra att man har några sådana till hands lätt.
Mm. Mm. Och vi kommer ju prata, tänker jag också, i del 2 mer om, man vill ändå säga, någonstans så här beteendeförändring och så. Så vi kommer inte släppa det helt.
Nej. Om vi ska sammanfatta allt det här som vi har pratat om nu då. Kan man börja med att alla vi olika, we're all wired differently. En del är mer reaktiva, en del har benägenhet att reagera med starka känslor. En del har benägenhet att reagera med väldigt starka känslor. En del har kortare eller längre startsträcka. Och sen beror det på hur snabbt vi återhämtar oss efter en sån här stark känsloreaktion. Och det är ju mångt och mycket i genetik och tidigare erfarenheter. Så vi är alla olika, men de goda nyheterna är att vi kan lära oss att reglera våra känslor med hjälp av olika tekniker på olika sätt som vi ska gå in på i nästa avsnitt också.
Mm.
Vi kan lära oss att bemöta vår partner utifrån dennes reaktionsmönster.
Men vi kan ju agera på ett sätt som är mer i linje med vad vi faktiskt vill i vår relation. Tänker jag, snarare än att så här, bli reaktiv och elaka och sådär, att vi faktiskt kan då. Så men vill vi vara kärleksfulla, vill vi ha en relation till den här partnern, så kan vi då försöka hitta det här mer konstruktiva mönstret och kanske undvika det här konfliktmönstret som Frusetti pratade om. Mm. Så vi får plocka upp den tråden helt enkelt.
Mm.
I del två. Så tack för att ni lyssnade idag. Så ses vi snart igen.
Men det gör vi. Och vi kanske också ska säga då, kul Ulli att ha dig med på premiäravsnittet här.
Jätteroligt.
Tack.
Hej då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.